Som division 4-spelare blev han inbjuden att träna med Sven-Göran Erikssons lag i England. Inför årets säsong var han på väg till Malaysia och tidigare i karriären har han missat ett provspel med en kinesisk klubb på grund av en fotbollstennismatch. I dagens avsnitt av Ettan-podden möter jag, Oskar Lund, Karlstads profilerade anfallare David Johannesson. Varmt välkommen till Ettan-podden, David Johannesson.
Stort tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Solen skiner i Karlstad som man har gjort i en månad i sträck nu, tror jag. Och,
Ja, vi ska i vanlig ordning dra igång med en faktaruta som för den här podden framåt. Och där är första frågan, ålder?
Jag är 33, blir 34 i november faktiskt.
Hur förhåller du dig till din egen ålder sådär när man är fotbollsspelare på hög nivå?
Ja, det skulle egentligen fråga någon annan, men jag får nog påstå att jag är ganska seriös och ligger i och var väldigt noga med det när jag kom till Karlstad också, att jag kommer fortsätta och träna och göra mitt som jag gjort i under alla år jag har spelat i eliten jag tränar ganska intensivt och en hel del extra och sådär, så att det är kul. Jag tycker det är kul med fotboll fortfarande och då vill jag ge det alla förutsättningar som jag kan göra i alla fall, så nej, jag tränar på.
Du nämner Karlstad där och det är ju också svaret på nästa fråga, vet jag. För det är nämligen klubb.
Ja, ni startade Karlstad fotboll.
Och där är det två föreningar som har blivit en. Nu var ju inte du del av någon av dem förra året, men kan du kort berätta bara lite, vad är det man har gjort i Karlstad?
Karlstad har ju under ett par år haft Karlstad BK då, och Karlstad United som är en sammanslagning av lite alliansföreningar sedan x antal år tillbaka. Men de har ju kamperat lite mot varann, som du säger. Jag var inte med här förra året, men man kan väl lite historik ändå. Dels i tvåan tror jag bägge har passerat, och sen i division 1 nu då, i förra året. Så de har två topplag. De kom väl fyra och femma, om inte jag minns fel. Så de valde att göra en gemensam satsning nu då på fotbollen i Karlstad och försöker då på sikt att det ska spelas elitfotboll i Karlstad. Och den satsningen intresserar mig personligen, så det är därför jag är här då. Och jag tycker det är en jättebra sak. Och jag hoppas att det slår väl ut. Och om ni inte gör det nu så någon gång inom en snar framtid i alla fall.
Ja, det ska bli spännande att följa er i ettan. Nästa fråga i faktarutan, det är sysselsättning.
Ja, det är ju så att jag spelar fotboll då, som jag antar att ni förstår nu. Och sen har jag lite eget också. Jag startade ett eget bolag sedan ett och ett halvt år tillbaka någonstans. Så jag håller på att pilla lite med och hjälpa lite olika företag och lite konsult helt enkelt. Och det tycker jag funkar bra att kombinera, så kan man göra det. Ja, lite när man känner för och så lägger man ner den ansträngningen som man vill. Så att det är väldigt fritt och jag tycker det passar alldeles utmärkt för det. Kan jag lägga ganska mycket kräm och fokus på just fotbollen då? För det har jag varit noga med när jag försöker att hitta en sysselsättning som man håller sig flytande. Så det är fotbollsspelare och konsult då, säger jag kort.
Ja, och annars är det fotbollsspelare på heltid och det har ju varit ett antal år. Men du blev det ganska sent i din karriär. 26-27 år någonting, då skulle du på ditt första elitkontrakt så att säga.
Mm, precis. Jag tog en liten annan väg, så jag gick ju ett hockeygymnasium till att börja med i Åmål, hade vi en nystartad satsning. Jag tyckte det var skitkul med hockey i de åldrarna, så jag körde på där. Och sen så fotbollen var väl, det är klart han var med, men det var inte någon supersatsning, utan jag var där och krigade på. Vi vann fyran och vi vann trean, och sen så när jag var 26 så plötsligt så kände jag väl någonstans att nu är det väl dags att testa vingarna lite. Nu har jag varit på hemmaplan här och jobbat som bilförsäljare, det är superbra med det här, men det är klart att får man chansen att spela elit och bara spela fotboll, ja, det är klart man tar den. Så att, bättre sent än aldrig. Så 26 var jag när jag skulle på mitt första avtal med Ljungskile.
Var det någonting speciellt som fick dig att ta det beslutet då? Någon som pushade dig eller någon händelse som gjorde att nu kör jag?
Nej, egentligen inte. Utan det var väl mer att jag hade väl ändå varit ganska lyckosam i de lägre divisionerna i alla år. Och hade varit runt. Varit på lite provspel i England och jag hade varit lite i allsvenska lag och superettan lag. Alltså ganska tidigt. Men det blev aldrig någonting, och vad det berodde på det kan man ju bara fundera på just nu, men det var många krafter som drog mig mot Åmål och som ville ha mig kvar i Åmål då, för att säga så att jag blev kvar väldigt länge. Och sen kände jag väl det sista året där när vi vann trean då och jag pangade in en del bollar att nu får vi väl ändå testa på någon högre nivå i alla fall och se vart vi kan spela, för jag kände ju ändå att jag hade någon högre växel i mig ju. Så att nej, så jag är skitnöjd att jag tog det steget, men det är klart man funderar varför höll jag på det så länge. Det den tanken har slått en gång, men jag är skitnöjd att jag har fått spela i de lagen jag har gjort och i det laget jag gör, så att jag är nöjd.
Vi går vidare och helt enkelt och tar reda på, vad är ditt bästa fotbollsminne?
Det är ju, ja, dels den är såklart Tor-Arne klappar mig på axeln efter x antal veckor, månaders provspelning i Chile där, så var det väl äntligen liksom att han knackade mig på axeln och sa, nej, nu skriver vi på 2-årskontrakt med dig imorgon, och det minns jag som, det var ju otroligt skönt ju. Gå från trean till det superettan och få chansen där direkt, det var ju något som man alltid kommer att minnas. Men just på fotbollsplanen då, så är det ju vårt avancemang med Öster. Jag gick dit till Öster från Gais på lån efter en mindre lyckad vårsäsong i Gais, där jag inte fick någon speltid alls egentligen, utan jag var ganska revanschugen. Sen visade Öster intresse. De ledde ettan södra då, 2016, och de hade ganska stort behov av att gå upp och var väldigt noga med att det skulle ske 2016 såklart. Och då kom jag dit och spelade. Det var 9 matcher, men fick vara med och slänga in en hel del mål och var ganska bidragande i det avancemanget där. Så det såklart, det var otroligt härligt. Och vi var ju klara några veckor innan serien var slut också. Så det var ju det var mycket fokus på annat. Vi bara latcha och hade kul och vann allt på slutet där. Så det var en fantastisk minne. Och det, något som lever kvar och som man är stolt över att få vara med och vinna division 1 med Öster, för det Öster har mycket anhängare och mycket som berör, så att det kändes verkligen, det var så jäkla kul, och hela stan var ju med där och i Växjö stötta, så det vill jag nog påstå att det var bästa fotbollsminnet.
Ja, häftigt. Det är lätt att förstå. Om man stannar där vid Ljungskile då, och som du sa, du tog steget från division 3 till Superettan, det är ju ett ordentligt hopp får man säga. Hur var det?
Nej, men det var ju det. Alltså, jag har ju alltid haft min spetsegenskap egentligen. Alltså, det har ju varit min snabbhet egentligen, får jag väl säga, som jag har levt på och liksom varit relativt storvuxen som anfallare. Så att det blir lite samma sak. Skillnaden var ju att jag fick spela med bättre fotbollsspelare runt mig då. Fast de i Åmål var otroligt bra den årskullen och den årgång vi hade där. Så fick man ju komma och spela med bättre fotbollsspelare, och allting gick ju, självklart gick ju snabbare och det var lite tuffare och sådär. Men i det stora hela så tycker jag att det var, man kom jäkligt snabbt in i det ändå. Och jag med min spelstil spelar ju på exakt samma sätt där som jag gjorde i division 3. Det är bara, det handlar ju bara om att få fram bollen liksom till mig så att jag fick springa på den. Och då spelar det ingen roll vilken typ av försvar man möter. Liksom, för får man säga, det är ju människor i alla serier. Det är klart att man har en bättre fotbollstänk kanske ju högre upp man kommer och bättre placeringsförmåga och så, men i det stora hela så var ju, som jag sa då, snabbheten min främsta styrka, så att det var så gjorde man en hel del mål direkt jag kom i träningsmatcher och i cupen och allting på just sitt jubileespel, så att man fick en god start där innan det väl drog igång. Sen hade man ganska hög tro på sig själv då när serien väl började, så att jag fick agera inhoppare nästan hela första året. Jag hade väl 12 starter tror jag, 18 inhopp någonting, så att var med i varenda match som gick, och det var ju otroligt bra för självförtroende, som jag sa, att du fick hela tiden chans på chans på chans, så att det var en god start faktiskt.
Du är ju då ett levande bevis på att det går att gå från en lägre division, hoppa upp några hack i seriesystemet och prestera egentligen på en gång. När man bevakar ettan, som jag är mycket nu och du spelar i den serien, så är man ju ofta nyfiken och jämför kanske någon som presterar bra på den nivån. Skulle den här spelaren klara sig i Superettan eller Allsvenskan sådär? Har du några tankar där? Tror att det finns många guldkorn så att säga i lägre divisioner som skulle kunna explodera bara de fick chansen högre upp?
Oh ja. Alltså hur många som helst. Det är bara, jag kan ju bara, som jag säger då, nu när jag kom till Karlstad och ser hur otroligt mycket fotbollsbegåvning det finns och folk som verkligen vill och lite som jag läste något på Twitter den dagen, det var, nu minns jag inte vad han heter bara för det, men det var en otroligt rolig grej liksom att Division 1, det är liksom serien ingen vill vara i liksom, men du tränar som en allsvensk spelare och får betalt i riskupong ungefär. Jag satt och läste lite på det igår också, fy fan, det var otroligt kul, men det är lite så det är. Alltså, du tränar ju och lägger ner dig och det är många mil i buss och kämpar och sliter, men till slut får du valuta för det. Det är bara att kolla på Jocke Persson i Varberg liksom, som har plockat division 1, 2 och 3 spelare och så gjorde det otroligt förra året i Superettan. De var ju tippade att ryka ur liksom, med det laget. Och går och avancerar till Allsvenskan. Det är så, även om det är divisionellt, folk ser dig och folk hör dig och hör om dig. Och liksom. Det är bara att fortsätta och kriga på, för det finns otroligt många bra fotbollsspelare i den här serien. Det har vi sett redan ja, efter de här inledande omgångarna. Då, att det finns många som håller högre upp, och får de chansen så kommer inte de göra bort sig, utan det är många vi kommer få se som spelar högre upp.
Och som vi var inne på inledningen, så du personen har ju verkligen tagit en annorlunda väg med fokus även på ishockeyn tidigt och sådär. Finns det några fördelar med att ha slagit igenom senare?
Ja, det första jag tänker på när du ställer den frågan, det är ju liksom att många jag spelar med i alla lag genom åren, att många tycker jag slutar så jäkla tidigt. Alltså det kanske blir någon motgång som kommer, eller det blir någonting som de inte kan hantera eller vill hantera. Och har du spelat fotboll på elit, då börjar det tidigt. Om vi tar Göteborgslagen till exempel, alltså där blir du gallad ganska tidigt. Du är med tidigt i någon form av elitsatsning. Det blir liksom fotbollsgymnasium, det blir träning. Du går vidare, du kanske inte får chans i ett allsvenska lag. Du får ta ett superettan eller ett division 1-lag. Men det fortsätter här, träning. Och får du inte den där boosten till slut, då tror jag många tröttnar lite tidigare. För att ja, det kanske inte händer något. Eller du i ditt huvud tänkte du att jag ska till La Liga. Liksom. Men det stannar i kanske division 1 superettan där någonstans. Och då tror jag många liksom inte hanterar det på samma sätt. Många tycker att nej fan, nu skiter jag i detta. Jag har liksom inte gjort något annat hela mitt liv. Och börja tänka på vad händer efteråt, för du blir inte rik i någon av de här serierna, så enkelt är det ju. Fördelen där är att jag som börjar sent, som ja, bara har tränat 2-3 gånger i veckan i alla år liksom, och latcha både i fotbollen och hockeyn, blir ju att jag känner verkligen det här hungret liksom. Nu är jag, som jag sa, jag blir 34 i november, och jag är ju mer taggad än någonsin över tid, men jag är lika taggad nu som jag var när jag gick till Chile där liksom, att jag verkligen vill ju uträtta något och ha ett mål med anledning att jag landade i Karlstad då, så är ju min målsättning att under de här åren som jag har avtal här, så ska jag vara med och spela upp Karlstad till Superettan. Det är liksom, det är mitt mål, och det är det som driver mig. Och under tiden på vägen dit så ska jag göra massa mål. En målsättning som man måste ha, en målsättning som hela tiden strävar efter. Så att det är svar på frågan blir väl att jag tror att i och med min sena debut i eliten, så har inte jag liksom, jag känner att jag hela tiden vill bevisa saker, eftersom jag har bara spelat på lägre divisioner och bara latchat genom alla år, och nu känner jag att nu är det färdig latchat sedan år tillbaka. Nu är det allvarligt det vi gör. Så att, det blir väl lite väl allvarligt ibland kanske. Om vi ska vara helt ärliga. Men jag är skithungrig fortfarande. Och hoppas på att bevisa det.
Ja, intressant svar. Du har aldrig slagits av tanken på att avsluta fotbollskarriären än så länge?
Absolut inte. Det är därför jag blir så glad när jag ser folk som... Nu jämför inte jag med Zlatan, jag vill bara poängtera det. Utan det är åldersmässigt. Liksom, han kör på och krigar på. Han är ju på en helt... annan nivå, men det är kul att se ändå. Han är liksom 38 bast, han fortsätter köra. Det var någon inhoppare i Korea eller vad jag såg, han var väl 40 plus i alla fall som gjorde mål. Det är sånt där liksom som jag gillar att se, och man får skratta åt eller tänka vad fan man vill, men jag ska ju peppa så länge det bara går, hålla på med fotbollen på så hög nivå jag kan. Det är en målsättning också, självklart.
Ja, härligt. Du nämner Zlatan, han kanske inte blir svar på nästa fråga, men den lyder i alla fall: bästa spelaren du mött?
Ja, det finns många bra fotbollsspelare i vårt land, det kan jag enkelt konstatera.
Och den är lite lurig frågan, men också, du kan ju få välja om det är den som har liksom varit bäst i den enskilda matchen, eller om det är meritmässigt en spelare som, det här är den bästa sett till karriären, så att det är fri tolkning för din del där.
Shit, han var jäklar, alltså man... Frågan vilken han bästa spelare att spela med, den har man ju på uppstuds nästan. Men
det kommer också, så det är bra.
Ja, jag misstänkte det. Det är så många, men alltså jag tycker Andreas Johansson, Halmstad, bra förra året. En jobbig jäkel, har ju rutinerat och varit med länge. Men nu är mitt minne inte det bästa, utan jag får ju ta närminne. Men sen typ när vi mötte Östersund, alltså när de var som bäst liksom med Nori och company där och vad vi mer. Alltså vi mötte ju Malmö med Öster förra året.
Just det.
Då har ju de sina gubbar med Antonsson och Bachiro och Safari, de här gubbarna. Så att, jag har mött många bra, men ska jag plocka ut någon bäst? Shit, alltså, när du bara säger det rätt upp ner. Jag får väl...
Ja, du kan få den i bakhuvudet och återkomma.
Jag har den i bakhuvudet lite, får se. Jag vill verkligen hitta någon som bara, shitan, där är ju liksom. Men nej, många bra, men det kommer säkert. Det kommer.
Ja, men det var några fina namn där i alla fall. Det kan vi konstatera. Men ja. Vi går vidare till den här frågan då, som du... Ja, nu har du lite press på det, för den skulle du ta på uppstöds. Bästa spelaren du spelat med?
Nej, men kan se man ju. Fick man ju vara med och se utvecklingen från han kom från Silvia till oss i Chile. Som en liten tunn fläkt på kanten där. Och sen tränade han och la på sig och blev ett monster. Alltså. Shit, vilken utveckling. Och där har du ett annat exempel på det här. Som jag, alltså, han fick inte riktigt chansen i Norrköping. Var i Silvia. Och sen träna. Alltså sån otrolig skalle han har och liksom vilja. Och sen är han ju nere nu också. Så där har du ett exempel på, på hur det också kan gå med viljan och motivationen bara. Så kan, och sen får jag säga Levi också. Norrköping nu såklart.
Just det, Älvsborg, Jonathan.
Rosenborg, Jonathan, ja. Som spelar med Öster. Bara ett halvår tyvärr som vi fick spela ihop. Men där har du också en sån guldkorn som kom från Landskrona. Det har varit i Eskils minne också i ettan. Som liksom vi såg och Öster ville verkligen ha där. Då. Så att han fick ju en kometkarriär också kan man säga. Efter han gjort en halva hos oss bara. Så. Nej, jag börjar med de två där. Det är också, som jag sa, det är hur många som helst man spelar med som jag kan nämna. Men det är väl två som sticker ut ganska så rejält. Och även idag då.
Verkligen, och inte minst intressant med Ken Semas resa som du nämner. Hans namn kommer faktiskt dyka upp här, kan jag redan nu avslöja. För vi är framme vid ett nytt segment som vi kallar för Fem snabba. Kan variera, det kan vara ett namn, det kan vara en klubb. Ja, lite åt det hållet i alla fall. Och du ska, tanken är väl att du ska svara rätt så snabbt på de här fem frågorna. Men givetvis får du lägga ut texten lite grann. Det kan ju bli kul också. Det första du tänker på om jag säger Tor Arne Fredheim.
Ja, det är en god gubbe måste jag säga. Jag ser hans smile framför mig direkt du säger det nu. Så det, nej, vi hade en bra period i Chile och han trodde mycket på mig. Och det, han är ju anledningen då. Får jag väl säga någonstans att jag har spelat i så många år fotboll på den här nivån. Så att, nej, en god glad gubbe som en ja, bra tränare. Nu vet jag faktiskt inte vad han gör om jag ska vara helt ärlig. Så det här blir lite utläggande då.
Det är helt okej. Vi går vidare med spelaren som du redan har nämnt, Ken Sema.
Ja, en fantastisk kille. Alltså, jag var i kontakt med honom senast igår faktiskt här. Så nej, underbar kille. Jag, sista två veckorna i Chile bodde vi ihop. Jag bodde hemma hos han. Och det, jag nämner det för många liksom som just motivationsmässigt. Så det, nu kan det bli utdraget här, men jag kör på ändå.
Klar.
Han hade en grej med sin bror Mike Sema. Att de gjorde någon form av träningsprogram. 100-100 kallades det. Det var lite rygg, lite bål, framförallt mage. Lite armhävningar, massa sådana procedurer. Det var liksom, det var tufft alltså. Och så hade han en post-it-lapp på sitt kylskåp i Uddevalla där, kommer jag ihåg. Så varje dag, efter varje kväll gick han och drog ett streck när han hade kört det här. Och när jag bodde med han så klart jag var med. Alltså jag tränade också på jäkligt bra och var jävligt seriös med. Så körde vi det, sen var det speciellt. En kväll kommer jag ihåg, vi hade kollat Champions League hemma hos Ken. Och det var sent och vi hade morgonträning. Jag sa till Ken, vi tar det där imorgon. Jag lovar att vi kör dubbelt imorgon. Han bara, nej kom igen nu. Men du, man blir helt svettig. Alltså vi ska lägga oss nu, klockan är 12, vi skulle upp tidigt. Han bara, nej men kom igen nu. Alltså vi kör. Så han liksom, den skallen, alltså det återkommande, gör ju att han är där han är idag. För han liksom körde det här och vi blåste på som fan, man var helt svettig. Sen gick han och drog det strecket liksom. Han fuskar inte, han skulle göra 100 dagar. Det var ingen snack liksom, han fuskar inte, hans brorsa fuskar inte. Utan det är otrolig, otrolig härlig kille och som man undrar all framgång i världen. Nej, fantastiskt kul att se hur den motivationen kan få en att gå så långt.
Ja, imponerande att höra och som du säger en förklaring till att han har den karriären som han har idag.
Ja, exakt. Ja, ursäkta att det blir långdraget, men det är det man känner att alltså, sånt måste lyftas och när man har när man någon gång liksom känner att nej, fan, jag är down idag eller bara nej, utan man får fortsätta. Jag tycker att sånt är så jävla fint faktiskt. Det.
Vi går vidare och det första du tänker på om jag säger älgen från Åmål.
Ja, det blir ju mig själv då som är älgen från Åmål och det är ju jättekul och det kommer ju på grund av min löpstil skulle jag säga. Jag ser väl ut som en älg och kommer i full fart på topp och det fick jag ner i Öster och i Växjö av fansen där, så att det är kul.
Riktigt bra smeknamn.
Ja, det är riktigt bra smeknamn. De hade gjort en sån älgskylt också, den har jag faktiskt hemma. Så de hade gjort och målat upp som älg, sån här varningsskylt som är längs med vägarna. En sån hade de gjort till mig som de körde på matcher. Den var den har jag kvar än idag. Den var rolig faktiskt.
Härligt.
Ja.
Det första du tänker på om jag säger Djurgårdens IF.
Ja, det är ju favoritlaget sedan många år tillbaka. Så det, ja, de följer jag intensivt kan jag säga. Och ja, spelar ju med Tommy Geist där, som fick följa på matcher förra året med den framfarten som det var då. Det var ju fantastiskt. Det börjar ju som framförallt hockey nu, som jag har följt dem, som jag är otroligt hockeyintresserad för. Och sen så blir det mer och mer fotboll också. Så att man har varit... jag följer dem intensivt. Och det är väl var väl extra kul förra året då, om man säger så. Så att, vi får se. Han blir favorit i repris.
Mm, det, vi följer även allsvenskan såklart med stort intresse. Sista namnet på fem snabba är Sven Göran Eriksson.
Ja, han... nu är vi ju i samma län. Men jag var ju i Notts County och provspelade hos han när han var där. Han och Tord Grip var där några dagar och körde. Stukade dessvärre foten, men ja, sen om det beror på det eller inte att man fick kontakt, det har varit svårt att tro, men det var kul. Det var kul att vara där och testa, och sen får vi se. Jag har inte träffat Svenne sedan dess, så vi får se om vi springer på varandra i Värmland här.
Ja, vi måste stanna vid det här provspelet lite grann. Jag har läst lite här i förväg, och det var lite speciellt också när du fick beskedet att du skulle dit och provspela. Kan du inte berätta vart du var just då?
Ja, det har jag faktiskt nämnt någon gång, kommer jag ihåg, när jag släppte på handbromsen och tänkte, fan, det behöver inte vara så duktigt hela tiden, hur duktig man är, utan jag var på väg ner till Tyskland och skulle köpa sprit helt enkelt. Det var ju en lång sommar framför oss, och vi skulle ha lite fester, jag och kompisar, så tänkte vi behöver handla på oss lite öl och vin och sprit och allt vad det var. Så då ringer min tränare när jag precis kört av färjan och landade i Tyskland, och ska komma med min kärra där och ska börja lasta. Så ringer han och frågar om jag vill åka till England imorgon. Jag bara, aha, det kan man göra, vad ska jag göra där? Nej, nu ska jag provspela med Notts County. Lite så då, man var nere och köpte alkohol, man spelade i division 4. Ja, det är still mål där, men det var ju liksom så, det var ju match, och så var det fest, och så var det träning en, två gånger, och så var det en match, och så var det fest. Det var ju lite så där, så jag tänkte, aha, vad ska jag dit och göra? Men ja, vi åker dit och testar. Så.
Ja, hur kom det
sig
då?
Nej, jag hade ett friläge.
Som du
sa.
Nej,
jag vet faktiskt, jag har väl hört att det var något liknande. De har ju stugan någonstans utanför i områdstrakten där, familjen. Så att, ja, jag tror det var en son, Johan, som hade varit och kika på en match. Som jag hade väl hängt in ett par pizzar. Så hade han nämnt att den här killen ska du nog ta en titt på. Liksom. Så det är lite så det funkar. Som jag sa innan, att folk hör om dig och folk ser dig. Alltså, oavsett vilken nivå du är på. Så, jag spelade ändå division 4 liksom, och fick chansen att vara med på den saken. Så att, fotbolls Sverige är litet, men jag vill påstå att nästan fotbollsvärlden, det känns liten ibland, alltså att det blir, ja, det är tillfälligheter. Så nej, det var en upplevelse, absolut.
Ja, det är en helt sjuk historia egentligen, från division 4 och provträna med Svennis lag i England, och även om det inte var liksom någon Premier League nivå på den klubben då, så fanns det ju storslagna planer för hela den satsningen.
Ja, men alltså när jag var där, alltså Kasper Schmeichel var ju där och Sol Campbell liksom, det var ju, sen dyker jag upp där liksom, antagligen jag var festa helgen innan liksom och skulle dit och. Men det är då man kände liksom lite att, jaha, kan det hända någonting liksom? Alltså, det är ändå liksom, det blir ändå eko av en sån grej, menar jag. Det står ju såklart i Sportbladet och alla sajter som fanns där och då. Det var ju ganska unikt såklart, en division 4-spelare för att åka dit. Så. Eller jag hade med mig en till kille från Åmål, en vänsterytter som var med och körde. Så. Nej, det var unikt, men det blev ju ingenting. Men det var, trodde jag väl inte heller när jag åkte, utan det var mer en cool sak, ska jag säga.
Hur gick provspelet då, rent prestationsmässigt?
Jag tycker väl lika helt okej. Jag åker dit med en stukad fot, jag fick matchen innan. Den var ju råtejpad, så jag fick ju ett friläge liksom, som jag bara dunkade. Som jag minns det så väl, jag fick slänga mig och avsluta, för bollen var lite långt fram. Så att målet fick fingerspetsen på den, det var stolpe ut. Och sen så, jag tror faktiskt matchen blev 0-0, men jag fick av i 46 minuten typ. Fick jag ett skott på foten, så jag landade på den där jag höll på att gå åt helvete. Så att det var bara att ligga där med ispåse framför Svennis och Tord och bara, tack för att jag fick komma ungefär. Det var... Och sen var det bara att packa ihop och åka hem dagen efter. Men får se. Hade den bollen gått in, men jag vet, kanske man fått kvar någon då till.
Ja, precis. Hade du någon dialog med dem efteråt sådär, eller hur var den delen?
Han som var med, det var en kille från Åmål som känner Svennis då, som var med som någon lite manager-aktigt, vad vi kallar det då, som han hade den dialogen, och vi var ja, vi var väl en 8-9 personer på plats under den perioden, och jag hörde att det var ingen av oss som fick vara kvar, så att eller bli erbjuden avtal, så att det är inte så konstigt. Alltså när du har den klubben och den pengapåsen och så på det, då kan man välja lite. Så att då var det ingen panik att ta en division 4 gubbar. Så att nej, de plockade in lite andra istället, såg jag där. Så att ja, vi får se. Om de gjorde rätt eller fel, ingen som vet.
Nej, precis. Och det blev ju också lite struligt där sen, och Svennis lämnade ju efterhand dessutom.
Ja, exakt. De la ner, sats ner lite, kändes det som så.
Ja,
Ja, det är så det.
vi går vidare och vi är framme vid nästa fråga i faktarutan, och det är personen som betytt mest i din fotbollskarriär.
Får man säga ganska mycket närtid, alltså det blir ju så. Det är ju föräldrarna, mamma och pappa såklart ju, och min nuvarande sambo liksom har ju alltid varit där och hjälpt till då. Och sen är det så, nu har vi två barn och jag spelar division 1. Då kan man ju tycka att nu får du skita i det och ta hand om hem och barn och ungar och sambo och allting. Men det är ju hon otroligt bra att hon liksom, när jag tränar extra som i morse exempelvis, då går hon in och så tar hon barnen och fixar och donar, och det är inget tjafs om det liksom, att hon stöttar mig liksom. Du tränar, du är fotbollsspelare fortfarande. Hon är skit noga med att hon också hjälper mig i detta då. Det var lite som jag, nu när man går ifrån, nu spelar ju inte jag i Premier League, men ändå när du går från Superettan, en del förmiddagsträningar och sådär, och ganska mycket fokus på fotbollen och äta och rätt och dricka rätt, att det är också en sån sak när du går ner i tack, som i mitt fall nu då. Jag går inte ner för att liksom käka bullar och sitta här i Karlstad och ha det bra liksom, utan jag går ner för att fortsätta vara fotbollsspelare och kanske visa dem som jag spelar med att, ja, lite vad som krävs för att vi ska ta hem den serien och vinna nästa steg. Och då får man ta hand om sig. Och då, det är ju faktiskt så, lite som jag var inne på, han killen som skrev på Twitter där, att du tränar som en allsvensk spelare, och då gäller det att vara förberedd och ha förutsättningar för det. Och då är det viktigt att du har bra folk runt dig, och det har jag i mitt hem. Alltså, ja, morsan är här nu och hjälper till med barnen under tiden jag pratar med dig liksom. Och tjejen är i vägens väg. Så att jag säger mamma, pappa och min sambo Jana har betytt otroligt mycket för detta och hjälpt till så att jag får, ja, alla förutsättningar för att lyckas.
De närmaste helt enkelt, och det är väl helt på sin plats att det är de man lyfter fram.
Ja, absolut. Så är det ju alltid. Och ungarna tycker det är skitkul liksom. När jag tränar i morse här så sitter de och bara, heja pappa, när jag lyfter någon vikt och så här liksom. Så att, ja, det är så jäkla kul. Alltså, du får den, och de ser också liksom vad man gör och vad som krävs. Och de är med i framförallt mycket i Öster, i omklädningsrum och träffar folket där. Och så liksom att de är med i miljön, så att liksom, sånt tycker jag också är viktigt. Liksom. De lär sig att få hantera alla möjliga människor och folk som man springer på också. Så att, nej, sporten och idrotten, den lägger vi mycket tid och fokus på. Det tycker jag är vettigt.
Ja, och du har ju varit med om en hel del under din karriär hittills, även om den, som vi var inne på i början, blev, ja, på elitnivå ganska så sent. Nästa fråga är en märklig händelse du varit med om under din fotbollskarriär.
Ja, det är så mycket. Men alltså någon grej som man ligger och grubblar liksom, det är väl lite lite som du sa, jag gjorde första året i Chile. Gick bra, vann interna skytteligan då, var inhoppare och så. Så år två fick jag ju mer speltid såklart under Torarne. Och vi håller på och vi är en poäng ifrån och går upp i Allsvenskan liksom. Vi kvalar mot Gävle. Jag gör otroligt mycket mål där också och har ju såklart en hel del klubbar efter sig. Jag är 28 år och har öst in mål och gillar min spelstil. Då är det ju så, då i kvalet får jag rött kort, liksom avstängd i returen som vi torskar liksom. Då börjar det gå lite down, men det är ingen fara liksom. Klubbarna står ju på rad liksom, och jag kan välja lite vad jag är ute efter. Men då är det ju en fotbollsträningsmatch i Åmål som jag styr upp. Och jag är på alla. Nej, men då vi tar en kaffe nu va? Nej, vi kör nu. Kommer jag först till 11. Förloraren betalar lunch till de andra. Och alla, ja, okej, vi är med då. När det står 10-10 så trampar jag ju snett, vet du, och drar menisken.
Nej.
Så det var ju också, det var ju också sådär att ja, benet låste sig ju. Så jag kunde inte göra ett skit. Så jag bara snabbt ner till ortocenter dagen efter. Och de bara, ja, vi vet ju inte. För jag kom inte in i MR-maskinen för benet var ju låst till 90 grader. Så han sa det bara innan ingreppet där. Ja, tar vi bort den så är det 3 veckor och tillbaka. Men måste vi syra den, då är det 4 till 6 månader. Jag bara, ja, ni gör vad ni vill. Alltså huvudsaken är att det är bra i längden liksom. Jag behöver inte göra någon kortsiktig lösning nu. Och sen vaknar man där och bara, du, vi sidran, så 4 till 6 månader. Ha det bra. Ja, tack. Och då på den tiden hade jag agent. Då fick han ringa runt. Jag sa, du, jag har gjort det här. Han bara, nej, du skojar. Jag bara, nej, det hände faktiskt. Det är helt jävla sjukt, men det hände. 2-3 dagar kvar på avtalet med Chile liksom. Så det var bara ringa runt och säga som det var. Att David är borta ett halvår, men han är tillbaka snart. Och då är det ju såklart, det backar ju alla. Bara säga, okej, lycka till med det. Men liksom, hur har det när han är helt typ.
Ja, dålig timing. Vad fanns det till exempel på bordet då? Var det någonting speciellt som kändes extra tungt att det inte blev av eller sådär?
Nej, men det var ju... Ja, men alltså, det är ju så. Jag hade en 3-4 allsvenska som bara låg där. Som jag bara kunde plocka, vilket jag ville egentligen. Norska, tippeligan, ett par stycken. Jag skulle faktiskt till... det blir ju så här nu när vi pratar om det. Liksom det är ingenting jag går och tänker på dagligen, men nu pluppar det upp allt det här. Jag skulle ju träffa en kinesisk andraligaklubb liksom, som gillar mig. Alltså, de har sett hur mycket som helst. Så jag skulle ner och träffa dem i Kina liksom, och det var hur mycket som helst på gång. Och liksom, ja. Och sen allting bara fallerade. Eller fallerade. Jag kände typ så här, första natten var jag lite knäckt när jag låg där med min jävla bandage. Tänkte, vad fan tänker jag med? Men sen var det så här, ja, men skitsamt. Det är som det är. Det här händer väldigt många liksom. Det är bara att ta sig igenom. Så att dagen efter så fortsätter vi jaga klubbar. Jag var klar för en norsk klubb igen, tippligan. Och de liksom, det är ingen fara. Vi skriver ett avtal med dig liksom, du får komma tillbaka i lugn och ro. Vi skickade så här videos från ingreppet. De skulle ha allting från läkaren och hej och hå. Men de sa, det är lugnt. Det var ju bara menisken. Den är ihopsydd och klar. Du är tillbaka om några månader. Så. Och sen när jag skulle dit, presskonferensen var tisdag, hej och hå, allting var klart. Måndag kväll får jag ett mail, bara, du, vi drar oss ur, vi vågar inte chansa. Jag tänkte, men vad fan är detta? Nu har jag sagt nej till alla klubbar som hörde av sig. Men då, återigen, la jag på luren, så bara kände jag så här, nu går jag på magkänsla. Vart fick jag bäst magkänsla? Det var Varberg. Varberg ringde och erbjöd mig ett avtal, och det var alltså, långt ifrån bäst på alla sätt och vis. Alltså, dels ekonomiskt och dels hur allt runt omkring skulle se ut. Men sportchefen, hans intryck, Jörgen Wålemark, för tränare, hans intryck, staden i sig, jag bara kände, nej, det blir Varberg. Jag ringde upp. Och min sportchef skrek, du har ändrat dig, va? Ja, det har jag gjort, så. Han bara, kom ner direkt, så skriver vi på. Så jag kände bara, jag gick på magkänsla och jag skippade allt annat runt omkring, utan jag ville bara ha liksom, en trygghet att landa i och börja med min rehab på riktigt. Liksom. Så att, nej, då blir jag Varberg.
Vad är det som gör att du kan tänka på det sättet? För om jag går till mig själv och så försöker jag sätta mig in i din situation med fotbollstennis, besök i Kina, allsvenska klubbar. Väldigt lätt att gräva ner sig och... inte ha liksom kraften och orken att driva på och ja, bara blicka framåt och ta nästa steg med hyfsat positivt mindset. Vad har du som gör att du kan göra det?
Ja, alltså, det kan jag inte svara. Det är nog bara som jag är som person från början. Men det är lite som du säger, alltså, det är otroligt mycket som har hänt. Och det är, nu delar jag med mig av ett axplock av det som har hänt ändå. Under, för jag, som jag säger, jag kommer från division 3-4. Vi festar varje helg, vi hade skitkul, jag spelar hockey liksom. Såg ut händer och liksom, det var stygn och det, alltså det var grejer, bröt tummar, alltså det hände grejer hela tiden. Och från det då till att få den här chansen och en sån kometkarriär som var på G, det liksom, jag bara öste in mål mina två säsonger, eller öste in, men framförallt säsong 2 då, så liksom på den speltiden jag har liksom, och gör ändå så mycket mål och få, då liksom, då ligger smörgåsbordet framme liksom, klubbarna står på rad. Det var ingen Ronaldinho de skulle värva, inte, men de ville ha en spelare som sprang och hotade och tryckte i djupled liksom. Ja, perfekt, då har vi en gubbe här i Ljungskile, han tar vi liksom. Och från att ha det, men jag tror inte riktigt jag fattade det där då, att jag har 3-4-5 dagar kvar på kontraktet. Jag skulle liksom bara lägga hemma, inte träna, alltså sjuka med mig från träning eller gjort vad fan som helst. Jag skulle inte varit med, utan jag skulle bara liksom varit hemma och fokusera på det. Men då händer de här sakerna, och det är återigen som du är inne på, det liksom, det går ju inte att grubba, vad fan ska jag göra? Jag ligger där med menisken fixad liksom, och jag vet att jag är 6 månader bort i kryckor. Det går ju inte. Jag kan, okej, jag lägger ner det och så börjar sälja bilar igen. Den möjligheten finns ju. Det finns ju alltid, men man känner ändå att fotbollen har under en viss period. Sen liksom, sälja bilar kan du göra när du är 40. Alltså, så det var en valmöjlighet jag hade där och då. Okej, jag kan väl lägga ner detta. Det är, liksom, det är en menisk, det är ju ingenting egentligen. Men vill du det så kan du lägga ner och satsa på det civila, börja plugga eller göra vad som helst. Men den perioden som du har möjligheten att vara fotbollsspelare och som du kan spela fotboll, och jag fortfarande har chansen, jag har fortfarande klubbar som vill satsa på mig och ge mig chansen, då kände jag att aldrig i livet jag kommer kasta bort den möjligheten. Även fast jag hade betydligt större grejer på gång, så att, kände jag ändå att visst, det är borta, men möjligheten att spela fotboll på elit och liksom kunna liksom, ja, men leva på din fotboll och på din hobby och det som du älskar liksom, den, jag slänger inte bort den chansen igen som jag håller på att göra, utan nu är det bara liksom att ta tjuren vid hornen. Jag fick världens bästa rehab nere i Halmstad och i Varberg och Simon och Jasmin där nere, så att de hjälpte mig tillbaka. Sen kom jag tillbaka. Jag är med i premiären mot Gais. Visst, jag kunde inte springa helt hundra, men jag var med på bänken. Och sen är det ju så, som fotbollsspelare eller vilken idrott eller vad du än gör i civiljobb eller vad det är. Det är klart det kommer motgångar och kommer grejer som du inte är förberedd på. Men det finns ingen anledning att bara liksom gräva ner sig där och då. Utan det är bara så, nu är vi här. Nu gillar vi läget i Varberg. Sen är vi vidare till Gais eller vad det än är. Och sen, det är som nu. Nu spelar jag i Karlstad. Nu är man här och nu. Och liksom, allt annat spelar ingen roll. Vad som sker. Eller oj, om jag hade gjort så. Tänk om jag gör så. Nej, här och nu. Nu gör vi bara det bästa vi kan. Och sen så leder det vart det vill leda. Och ja, det är lite som jag säger. Det är klart någon kväll man lägger sig att man grubblar och tänker till. Ja, det hade kunnat varit riktigt, riktigt bra. Samtidigt är jag så otroligt nöjd med allt folk jag har träffat, all kontakt jag har fått via fotbollen under alla de här åren. Det kommer att göra att jag liksom har en extremt brett och bra nät när jag ska påbörja en civil karriär sen, vad jag nu ska göra. Så nej, jag är skitnöjd med att jag valde att ta det klivet för de många år sedan. 2013 var det till Ljungskile, för det startade en otroligt bra resa som vi har fått jäkla mycket kul av, både i familjen och släkt och vänner runt omkring. Så nej, det är bara att alltid gilla läget, tycker jag, att man får göra.
Sund inställning, känns det som. När vi ändå är inne på mående och sådär, så är nästa fråga i faktarutan: då mådde du som bäst?
Ja, men det blir ju det blir en repeat, alltså det blir ju när Trane klappar mig på axeln. Det är ett återkommande moment. Som jag hade spelat en träningsmatch mot Gautio, kommer jag ihåg. Vi vann med 7-1, jag gjorde 2 mål av 4 ass liksom. Det var mitt livs bästa match ungefär, och då skrev vi på ett 2-årsavtal. Då flög man. Man ringde till morsan och farsan och berättade liksom att man skulle spela superettan. Det är klart att det är så. Föräldrar blir stolta oavsett vad man gör, håller på att säga. Om jag bara hade tagit ett steg åt rätt håll liksom, så är det klart att de blir stolta och glada. Så att det var ju skitkul, både för mig men även för mina nära och kära och så där också. Jag har ju alltid haft, ända sedan man började spela lite högre upp, så alltså mycket folk som stöttat mig. Jag har varit på match och hjälpt till så att det är klart man mår bra av sånt. Alltså att man har folk som bryr sig och man har vänner som alltid undrar hur det går och hör av sig och gratulerar till mål och vinster och såna grejer. Så att, nej, men generellt det, från att jag skrev på där, så då var det liksom jackpot och då mådde man ju riktigt bra.
Härligt. Vi vänder på det då och ska inte gräva ner oss allt för mycket i negativa tankar, för det vill ju inte du göra, det har vi pratat om redan. Nej. Men då mådde du sämst.
Nej, men det var ja, det var kvällen efter den jävla fotbollständelsen. Knät var låst i 90 grader och jag låg hemma i morsans pojkrum. Jag hade sagt upp lägenheten i Uddevalla, för jag skulle, det var ju grejer på gång liksom. Jag skulle ju dra. Jag bodde hos Kensema de sista 2 veckorna, för min lägenhetsavtal gick ut innan det. Så att jag skulle iväg, så jag bodde ju på bäddsoffan i mitt gamla pojkrum och så ligger jag där med knät i 90 grader och det var lite motgång där och då den natten, kommer jag ihåg. Då snurrade jag på varv och kände att det här blir inte bra. Men kort och gott är det svar på frågan. Det var den natten efter fotbollstennisen 2014. Där.
Ja, du gillar att vara igång och vara aktiv. Du nämnde tidigare också att ibland kanske du har velat lite för mycket. Och då kommer vi osökt in på tidigt i karriären. Det var ganska många röda kort.
Det var det.
Eller väldigt många.
Det var väldigt många.
Vad berodde det på?
Ja, du. Det kan man ju undra. Men jag har ju alltid haft lite temperament. Det får jag väl erkänna. Både i fotboll och hockey och allt vad det varit. Ända som man var liten, så om mamma och pappa var suttit och bita på naglarna på läktaren när det händer någonting. Och så. De säger det, de ser ju direkt på mig också när det håller på att hända någonting. Så att de blir tidigt förvarnade då. Men det var lite så. Jag var ju lite dum och lite klantig, såklart. Att man gav sig på någon eller gav igen ganska så tydligt. Och då, det är så enkelt för en domare exempelvis att bara göra något. Det kan jag väl säga att det har blivit betydligt bättre i åren, men har väl snittat något rött. Men förra året fick jag nog fan med ingenting. Nej, förra året. Nej, du ser, nu har jag skärpt till mig. Ja. Nej, men det har blivit något varje år även i eliten. Det har det blivit. Så, men jag tycker jag har blivit lugnare i åren, men det får någon annan svara på.
Nej, det var ju en incident på försäsongen i år som det har rapporterats lite om. Jag vet inte om du själv har pratat om det, men du fick stöv några träningar där och var avstängd från Karlstad en kortare period. Efter en incident på träning. Kan du berätta vad som hände då?
Nej, men det var också så. Det var lite gruff på träning och Johan spelare rök ihop lite där, så det blev en liten olycklig tackling där som träffade lite fel då. Så att, nej, men då är man ju inte mer än så att då får man ju stå sig kast. Alltså, det blir fel och det är man först att erkänna och man ber om ursäkt och så. Men rent generellt alltså, när man spelar fotboll och så, det händer ganska mycket saker och har hänt genom alla år, genom alla lag man har varit i. Så, och jag kan säga att 99% så läser du inte om i tidningen eller du ser någonstans, utan det smäller och det fightas och det händer grejer på träningen. Och sen är det så, kan man inte ta det direkt så är det kanske dagen efter fram med handen och liksom kör vi igen liksom. Och sen ja, är det ju grejer som kom väldigt snabbt ut och som målas upp och det ska jag snacka om också. Men det är någonting som är utrett nu i alla fall och det har vi helt släppt. Jag har inte, ja, det var väldigt länge sedan jag ens hörde om det. Men det är ingenting som jag har problem att prata om, utan det var en duell som blev lite dum. Och ja, jag fick mitt straff där från klubben och har bett undertecknat om ursäkt x antal gånger. Och vi sitter bredvid varandra i omklädningsrummet nu. Så det är utagerat, får jag säga. Så det är sånt som händer i idrottens värld, att det rinner över ibland och folk, ja, det händer saker, men till 99% så ser inte folk det som är utanför laget omklädningsrummet, men i det här fallet då så var det snabba puckar och det är som det.
Vi har en fråga kvar på faktarutan, men innan vi går in på den så är jag ganska så nyfiken på ett äventyr som du var iväg på här i vintras, tror jag det var, ett provspel i Malaysia. Mm. Berätta mer.
Ja, alltså det var typ också det bästa jag gjort faktiskt, att jag tog mig iväg på det. Men i alla fall, en klubb hade på något sätt sett mina highlight-videos, som för övrigt en kille i Öster, Mattias Pavic, är skitduktig på att göra. Så han gör ett sånt klipp till mig varje år med mina highlights, så han är så jäkla duktig på det. I alla fall, då hade den här klubben sett det på hur, fråga mig inte hur, för jag har inte skickat något och jag är ingen agent. Så att de hade sett det, hörde av sig till en agent, en malaysisk agent, som de sa, ta hit han på provspel. De tyckte om att jag var så snabb fast jag var så lång och tung. De tyckte de var unikt, så de ville verkligen ha dit mig. Så den här agenten skrev och skrev och skrev. Och som fotbollsspelare på Division 1, ja, säkert 2 Superettan Allsvenskan, så vet att det skriver folk till dig och det är agenter och det är folk som skriver och de ska fixa guld och gröna skogar. Så att jag orkar ju inte. Jag kände att det är också en sån. Så att liksom jag bara lät han ligga. Men den här killen, han gav sig inte. Han skrev och han skrev och han skrev. Och till slut så bara öppnade jag. Bara, ja, men vad är det? Nej, du, det är en klubb som vi bjuder ner här en vecka på provspel. Jag bara, ja, men säkert. Han bara, ja, men det är säkert. De har sett det och de gillar detta och bla bla bla. Och så skrev han en massa grejer som jag tänkte, hur fan vet du det? Men han hade verkligen gjort researchen och de hade gjort det. Så att, ja, jag bara, ja, men skicka en inbjudan från klubben då. Så jag får se. Så hörs vi då, typ, sa jag.
Ja, det tog trodde du på det vid det läget då, att det var, nej, att det var sant?
Nej, för helskotta. Det är inte en chans. Det är så många som hört av sig. Du ska göra detta och detta och detta. Så jag trodde inte en sekund på det. Men det tog väl en vecka någonting, så puff, sa det. Så kom mejlet, stämplat av presidenten nere i den här klubben då. De hade vunnit deras motsvarighet på Superettan då. Och gick upp till Allsvenskan, Malaysia Super League. Så de hörde av sig och ville att jag skulle komma och provspela. Jag skulle bo där och där, du skulle ta den flighten. Och jag tänkte, vad i helvete? Så, nej, men då började man lite så här, jag har ändå 2 unga liksom. Och bor, ja, utgående kontrakt. Och kände mig någonstans att, egentligen, vad har jag förlorat? Jag sticker dit och står inte här agenten. Han skulle möta upp mig i huvudstaden Kuala Lumpur där. Så skulle vi flyga vidare. Jag tänkte, han kommer ju inte hit och möter upp mig sen. Men jag tänkte, ja, jag drar dit. Är han inte där så blir det en vecka semester. Till saken hör att jag flyger ofta, jag är ofta iväg på saker, men jag gillar inte att flyga. Så jag ringde min syrra, kan du tänka dig att hänga med till Malaysia en sväng? Eller hon bara, ja, det är inga problem. Så hon tog med sig sin jobbdator och bara, ja, följde med mig helt enkelt. Det var 27 timmars restid och jag kände att jag inte sugen på att dra den själv. Liksom. Och ungarna drar jag inte med för en sån grej. Utan, nej. Jag tog med henne, vi flög ner och i Kuala Lumpur så står jag där, agenten. Welcome, Mr. Johannesson. Tänkte bara, i helvete, han var här. Ja, då är det allvar då. Vi flög vidare till klubben då. Och där kom de ju och hämtade upp mig från personal från klubben med liksom David Johansson, Sweden, det var skyltar och det var, jag tänkte, men vänta här nu. Det här är seriöst liksom.
Det var stort de alltså.
Det var faktiskt det och jag tänkte, vad är detta? Så de inkvarterade mig på hotellet där och då såg ju hotellpersonalen att jag kom med den klubben liksom. Så de undrade, vad gör du här? Jag spelar fotboll och då var det ju, ja, det är ju, ja, det är så komiskt. Men då blir det liksom att, då blir jag stjärna där liksom.
Det var VIP-behandling av hela köret.
Då var det kan jag säga, det var VIP och det var ju uppgradering av rum och grejer. Så att de fixade till allt när jag kom, så det var ju, jäkla komiskt. Jag såg ju typ så här, de hade en gruppchatt. Jag såg en av personalen stå. Så såg jag, de hade en bild på mig i sin sån här gruppchatt på WhatsApp. Jag såg när han bläddrade, så jag råkade gå bakom han. Jag tyckte att de håller på att kolla på mig. De skickar grejer på mobilen, såg mobilerna hela tiden. Så tänkte man, vänta lite här nu. Då hade någon hittat någon sån här Wikipedia-bild på mig, vet du, och de skickar runt det. Så ja, men det var komiskt i alla fall. Så de tog jätteväl hand om en. Och hör till saken är väl att jag kanske formtoppar. Jag var nog mitt bästa när jag var där. Det var ju dagen efter kvalet med Öster. Och så flög jag direkt till Malaysia.
Var det träning? Det var provspel och träningar och sådär? Eller vad var upplägget?
Det var tre internmatcher och en vanlig match var det egentligen då. Så det var ju matcher hela tiden. Alltså det var ju fyra dagar i rad, 90 minuter. Det var ju ingen snack där liksom. Det var bara köra på, sen var ner i isbadet med er. Och sen är tillbaka dagen efter och kör igen. Alltså 4-90 minuter i rad. Det kändes lite, 33 bas kan jag säga på. Men vi körde på. Och sista matchen där då. Vårt lag vann. Det var en intern match. Vi vann ganska överlägset. Jag gjorde 5 mål typ. Och alltså, allting stämde. Det var tunnlar och det var grejer. Jag tänkte, vad fan hände? För då satte jag mig med de utländska spelarna där efteråt. Vi satt ju hela laget där. De bara, grattis. De bara, vadå? Ja, grattis till kontraktet. Liksom. Presidenten var här idag. Och sånt provspel, de kommer signa dig. Jaha, jävla fräckt då. Så gick vi på rad. Man tackade alltid tränaren och sådär. Så kom jag till tränaren och bara, tack ska ni ha. Typ. Då bara höll han kvar min hand. Du, vi vill ha kvar dig längre. Vi ska åka ut till nu imorgon och spela match mot ett lag. Och så ska vi träffa fansen på vägen dit. Så du ska med. Men alltså, mitt flyg går ju på söndag. Det här var fredag. Han bara, ja, det måste vi lösa. Men vi kan boka om det. Då tänkte jag så här, alltså fine, jag kan ju vara kvar, det är inga problem. Men jag hade ändå liksom syrran med mig, alltså familjen hemma, och kände att ja, den här klubben kan ju säkert ha kvar mig i 6 veckor om det är så. För att med de musklerna ekonomiskt de har, de kan värva dit vem FAN de vill.
Hade ni liksom kommit överens om något avtal då, eller var det, fanns det kontrakt på bordet så att säga?
Men på fredag skulle jag hem. Men det var bara att de ville ha med mig på en match till. Vi skulle åka till den här ön och spela match mot det här laget då. De ville se mig hur jag agerar mot det, just det motståndet då. Jag tänkte, jag vänta lite nu. Men nej, så jag sa det, nej alltså sorry, men nu har ni fått se det jag kan, och är ni intresserade så vet ni vart det finns. Och han egentligen som tog dit mig, han sa det gick ju svinbra liksom, och han, jag ska prata med dem nu. Så att jag tackade nej till att åka med, eller tackade nej, de skulle boka en jävla speedboat till mig, men gick det sjö som de uttryckte sig då, så att då hinner inte du med. Då kan inte speedboaten köra från ön och hej och hå, så då måste du nytt flyg. Och ja, det kändes för osäkert på något sätt. Ska jag sätta mig i en speedboat från den här ön liksom själv där, och så bara det blev för liksom,
ja, det fanns en del frågetecken kring det där.
Det fanns en del frågetecken. Alltså kontraktet visste jag hur det såg ut, men det var inte så att liksom här varsågod du har detta, utan jag visste ju hur det skulle se ut med bil och lägenhet och allting, och pengen hade jag klart för mig när jag åkte dit. Men det var inte så att det var bara att signa den liksom, utan det här är det som gäller om vi tycker att du funkar.
Hur bra var det då, kontraktsdelen?
Ja, det var så jävla bra, ska jag säga. Det var...
Ja, man blir nyfiken väldigt, på kronor och ören såklart, men vad kan du berätta för oss?
Ja, jag ska inte gå in på detaljer, men jag kan säga att det var mellan, jag säger lite brett här då, som inte pratar klartext eller någon får. Jag ville hjälpa någon dit framöver någon gång, så att, ja, jag kan säga att det var mellan 100 och 200 netto i månaden.
Ja, det är fina pengar för att spela boll.
Det är fina pengar, och som jag sa där då, det är ingen skatt och skit, utan där nere är netto, där snackar vi liksom. Det är inget annat. Ja, men sen stod de ju för allt då, i bil och lägenhet och allting, så att det var riktigt, riktigt bra pengar. Och jag tänkte ju att fan, alltså det är klart man tar det om man får chansen. Kontraktet skulle vara på 10 månader liksom, så att jag kände, ja, perfekt. Man skulle vara ur Sverige 6 månader för att kunna ta in pengarna rimligt och hej och hå liksom. Så att allt var utagerat, allt var klart liksom, hur allting skulle gå till, och det var schysst och det var fair och det var bra. Det var inga krusiduller där inte. Men jag valde ju inte att åka med på den här matchen då. Och sen så efter 6 veckor så hörde de av sig och sa att de tog in, jag vet inte om det var en eller två brassar de hade tagit istället. Så att under 6 veckor så sa de inte ja eller nej.
Hade du hängt med på den här matchen då, kanske kunde det ha blivit någonting.
Återigen, det är ju alltid så. Det är små marginaler i fotbollen. Lek med tanken, du åker dit och hänger in 3 bollar där liksom. Ingen vet, jag känner någonstans att fan alltså, jag gjorde vad jag kunde, jag gjorde mitt bästa under det provspelet, och jag kände att hade det funkat för dem och döger för dem, det är klart de har tagit mig. Samtidigt en 33-åring, vad fan, hur ska de motivera och lägga sådana pengar på en sån, alltså det är ju pengar de kan inte sälja mig någonstans liksom, utan det är ju Då krävs det leverans, och när du kan erbjuda de pengarna, lite som jag sa, då kan du välja jävligt brett. Ja, det var en brass i detta fallet som är lycklig lottad och spelar det nu.
Sista frågan i faktarutan lyder: där ser du dig själv om 5 år?
Ja, jag tänker efter lite där. Men
vi pratade om Zlatan och hans ålder här i inledningen, så att några år har du väl kvar i dig?
Det hoppas jag. Det kändes bra i morse i alla fall, så vi får se. Nej, men skämt åsido, jag hoppas verkligen, det gör jag av allt i världen, att jag fortsätter spela fotboll. Att jag spelar fotboll någonstans om 5 år. Och att vi, ja, att det kanske är i Karlstad och att det kanske är någon nivå upp, det gör ju absolut ingenting att få dagdrömma dit. Så det jag säger, jag svarar på frågan, att jag spelar i Karlstad, fast vi spelar kanske i Superettan, eller i bästa fall så kanske ännu högre. Vi får se. Och som jag sa det innan, med ambitioner och drömmar och mål, alltså vi får fortsätta att blicka framåt återigen nu, så att ja, jag spelar fotboll om 5 år.
Härligt, David, stort tack för att du har varit med i Ettan-podden, och det ska bli superintressant att följa dig, ja, självklart alla de här 5 åren då, och längre än så, men först och främst den här säsongen med Karlstad i Ettan, och så får vi se om du slutar med Superettan 2021, eller om ni får blicka längre framåt än så.
Absolut, stort tack att du fick vara med.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.